Förmiddag allesammans. Det är otroligt vad en vecka går fort. Nu är vi här igen. Vi ska börja med ett konstigt ord här. Apologetik. En del vet vad det betyder. Det kan vara nytt för andra. Det har sin grund i det grekiska språket då, apologia. Och där förekommer 18 gånger i Nya testamentet. Och det är ett låneord ifrån det antikens rättsväsen. Det låg på advokatens bord kan man säga. Det betyder försvar, försvara eller förklaring. Och förklarar. Är det så att den kristna tron måste försvaras eller försvara den sig själv? Är det så att den kristna tron måste förklaras eller förklaras den av sig själv? Det här är väldigt aktuella frågor. Och ni som läser kristna tidningar och följer med i debatten, ni vet att det har varit en mycket stor diskussion om det här. Vår kristna tro, den attackeras från många håll, så är det. Den förnekas, den baktalas, den förvrängs. Och ibland kritiseras Bibelns auktoritet internt. Inom kyrkan också. Så var det på Nya testamentets tid. Och så är det också i vår tid. Därför är försvaret av tron, förklaringen av den, en del av den kristna förkunnelsen. En hållning som har sitt stöd i Guds ord. Men detta är något som kräver ödmjukhet, omdöme och en stor respekt inför de människor som har en annan tro än vad vi har. Vi ska få en vers här ifrån Petrus första brev. Han säger så här. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar. Och här kommer det här ordet tillbaka då. Apologian. Som förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och rent samvete. Det här är en uppmaning inte bara till de andliga ledarna. Utan till alla kristna. Vi ska gå omkring och vara ständigt beredda att svara de som kräver en förklaring. Och här syftar inte aposteln på att det handlar inte om någon teologisk anförande. Utan det handlar om ett personligt vittnesbörd. Där vi är redo att förklara vem är det vi tror på. Vad är det vi grundar vårt hopp. Det är det som aposteln syftar på. Och det finns ett gyllene exempel på hur viktig förklaringen av ordet är. Om vi går till pingstdagen så vet vi att den heliga ande utgjuts över Jerusalem. Det är liksom ett dån från himlen står det. Och det här det skapar en väldigt stor förvirring. Bland de församlade. Det står att man visste inte vad man skulle tro. En del drar helt felaktiga slutsatser. Och man frågar, vad är detta för något? Vad ska vi göra? Och då trädde ju Petrus in på scenen där och så håller han sin berömda pingstpredikan. Och det är en enda lång förklaring av vad som händer. Jo, säger han, det är detta som profeten Joel skrev om. Han förklarade absoluta sambandet mellan Jesus Kristus och den helige ande. Hur kunde detta hända? Jo, genom Jesu död och uppståndelse. Paulus, han har gjort sig känd som en väldigt stor missionsstrateg. Han gjorde många resor. Och han besökte de stora städerna i imperiet. Och dessa var ibland knutpunkter för de stora karavanerna. Alltså med en stor genomströmning av människor. Och detta gjorde att evangeliet spreds effektivt ut i de olika provinserna. Och i apostlagärningarna så ger oss Lukas en beskrivning från hans arbete i 13 av dessa olika städer. Och det är en mycket intressant läsning. Och där märker vi alltså att i hans arbete, i hans verksamhet finns tydliga apologetiska drag. Han försvarar och han förklarar. Han möter alla typer av människor. Framförallt judar och hedningar. Alla som inte var judar var hedningar. Och han väljer alltid ordval och utgångspunkter utifrån de människor han börjar resonera med. Alltså han ser till deras bakgrund. Monica har redan fört oss till Aten idag. Och vi ska fortsätta där. Aten var berömd för sina många tempel. Varför ska man veta det? Jo, tidshistorien i Nya testamentet är oerhört viktig att förstå. För har man en inblick i den så öppnar det upp texterna för oss. Dessa tempel var vigda åt Olympens gudar. Och det var ett brokigt följe som man offrade till. Ömsom drev man med dem. Och när Paulus kommer in här nu i Aten så hamnar han i en mytologisk korseld kan man säga. Det finns 750 människor här i Holsby ungefär. I Aten fanns det 3000 statyer av olika gudar. Då kan man få en omfattning, uppfattning om hur mycket det var. Va? Och det är inte konstigt att han blev upprörd i sin ande, som vi hörde läsas här. Då. Vid det här laget så var Atens glansdagar till ända. Man hade ingen politisk makt egentligen. Ändå räknades Aten som bildningens och kunskapens högborg. Och här fanns ett stort universitet. Rikemanssöner kom från hela världen för att tillbringa några sorglösa terminer och för att deltaga i den politiska, filosofiska debatten. Och som Monica läste, man ägnade all sin tid för det som var nytt för dagen. Alltså man ville ligga i framkanten, va? Hålla sig ajour med det senaste som har hänt på olika områden. Och jag kan föreställa mig här att Paulus han blir upprörd över att en sån primitiv mytologi kunde samsas med denna påstådda lärdom och kunskap som var Atens signum. Alltså denna omtalade bildning hade inte blivit människorna till någon hjälp och bringat någon klarhet i de absolut viktigaste frågorna. Istället rådde en andlig förvirring av stora mått. Paulus kom närmast från en stad som heter Beroja. Och det hade blivit ett väldigt rabalder. För judarna i Thessalonike fick veta att bröderna förkunnade evangeliet i Beroja. Så de beger sig dit och det blir ett upplopp. Men man får iväg Paulus och han kommer till Aten. Men han väntar på Silas och Timoteus. Under tiden han väntar så sitter han inte på en parkbänk utanför Parthenon. Utan han strosar omkring i staden då med öppna ögon. Han pratar med judarna i synagogorna. Och han talar med människorna som uppehöll sig på torget. I Vetlanda har vi torgdag på tisdagar. Annars är det ganska dött. Men jag tror att i Aten så var det torgdag varje dag. Inklusive tisdag. Här fanns de stora tänkarna. För att fråga, var finns de stora tänkarna i vår tid? Hinner folk att tänka idag? De finns kanske någonstans. Men här fanns de i alla fall. Filosoferna. Här fanns människor med helt totalt skilda världsuppfattningar. Monica läste om epikuréerna. Det var livsnjutarna. Men man ignorerade gudarna för de befann sig långt hinsides. Va? Man brydde sig inte. Va? Och de brydde sig inte om människorna. Stoikerna, det var tvärtom. Där var gudarna en del av den verklighet man befann sig i. Va? Och man var snarare moralister. Olika typer av människor. Nu tar man med sig Paulus till Areopagen, läste Monica. Och man var så nyfiken på denne man. Va? Vad var det för en figur som hade dykt upp? Hade han en ny lära? En ny gud att presentera? Vad var det för visdomskorn som han hade snappat upp? Frågar man då. Ja, man såg honom som en härold, kanske med en ny gud i bagaget. Areopagen, det var, man kan säga, det var stadsfullmäktige. Det var också en fysisk plats, men det var ett styrande råd. Och i detta styrande råd tog man ställning till alla angelägenheter som gällde staden. Att alla lagar följdes. Vilka gudar som kunde accepteras. Och ville man bygga ett nytt tempel, då var man tvungen att gå till Areopagen och få byggnadslov. Det fanns väl inga attefallstempel, antar jag då. Nu ska vi läsa fortsättningen här. Hur det går. Och då ska jag be dig om en sak. Att när jag läser, eller vi läser, så vädjar jag till dig att du samtidigt drar en parallell linje i vår egen tid. Vad är det du känner igen när jag läser? När man fick lära sig att predika, det är något man aldrig lär sig fullt ut, men man fick lära sig att man skulle tillämpa det man säger till människorna i vår tid. Men ni är så intelligenta, ni kan göra det själva, eller hur? Vill ni räta på benen så går det bra nu då. Varsågod. Vers 22. Paulus steg fram inför Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Och inte heller låter han betjäna sig av människohänder, som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Och han har låtit dem bo över hela jordens yta. Och han har fastställt bestämda tider för dem. Och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av våra egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt det till. Och det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå ifrån de döda. När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga. Men andra sa, vi vill höra dig tala mera om detta en annan gång. Därmed lämnade han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysios som var medlem av Areopagen och en kvinna vid namn Damaris och några till. Amen. Varsågod sitta om. Fråga. Hur skulle nu aposteln få en ingång i detta sammanhang? Hur ska han få en beröringspunkt med dessa hedningar? Judarnas historia, skrifter, profeter, det var ingen framkomlig väg här, va? För ingen visste något om detta. Kanske hade några en mycket vag uppfattning. Nej, som utgångspunkt tar han sin egen upptäckt att atenarna var mycket noga med religiösa ting. Därtill hade han sett ett altare med en inskription åt en okänd gud. Det är viktigt att vi går genom tillvaron med öppna sinnen och ögon, eller hur? För då kan vi göra upptäckter som kan bli ingångar till samtal med människor. Och det han gör är att han knyter an till något som de har gemensamt med sina lyssnare, nämligen tron på en högre makt. En fantastisk början, eller hur? Här har han något att relatera till. Och han förstår att detta altare med denna märkliga inskription, det är inte endast ett uttryck för deras okunnighet, va? Utan något mer. Något existentiellt. Det existentiella kan människan aldrig riktigt göra sig fri ifrån. Därför det har Gud själv lagt ner igen. Och vad gör han nu då? Jo, han tar tag i själva gudsfrågan. Det var liksom bäddat för det i Aten, va? Med 3000 gudabilder. Och så knyter han an till deras egen historia. Han citerar deras egna skalder. Alltså hans strategi går ut på att han använder stoff, material som atenarna själva är förtrogna med, va? Och då säger han följande. Ja, det kommer strax. Nu kommer en fråga här då som är oerhört viktig. Hur bemöter vi människor med en annan tro? Med en annan religion? Frågan är i högsta grad aktuell, det förstår var och en. Och jag tänker på alla invandrare, nysvenskar. Vi bor i hörnet Trädgårdsgatan, Hornsgatan i Vetlanda. Hornsgatan är en liten transportled ner till torget. Jag kollar vem som går där varje dag. Nej, det gör jag inte, men... Men jag kan säga att här går oerhört många muslimska kvinnor med sina slöjor och barnvagnar upp fram och tillbaka. Ann-Britt känner många av dem. Jag vet inte riktigt hur man ska närma sig dessa kvinnor. Bara. Det är svårt. Många av dessa invandrare är också noga med religiösa ting, eller hur? De tar sin tro på djupaste allvar. Mycket mer än svenskarna i allmänhet skulle jag kunna tänka mig. Fråga igen. Hur bemöter vi dessa människor? Går vi med öppna sinnen så vi kan få beröringspunkter utifrån deras liv? Inte att vi bara kommer med något nytt. Och kanske kan vi här få hjälp genom att skänka den gamla aposteln en tanke hur han uppträdde i Aten. Han visar stor respekt för dessa människor. Han förebrår dem aldrig för deras primitiva hedendom. Han kommer aldrig från oben. Han attackerar inte deras tro. Han sa verkligen inte att deras Gud inte fanns. För det hade varit att trampa på deras integritet. Och det hade medfört en blockering förmodligen. Han talade aldrig hånfullt eller lättsinnigt om det som hans hedniska åhörare höll heligt. Han hade mött den uppståndne Kristus. Han var säker på att denne Kristus var enda vägen till Gud. Men hans övertygelse om detta fördrev aldrig hans sätt att uppträda. Hans taktfullhet. Ödmjukhet. Och det stämmer ju in på den här versen. Om vi bläddrar fram här ett par blad så kommer vi till kapitel 19. Och det handlar om hans besök i Efesos. Och där blir det också ett uppror bland de här silversmedarna som var rädda för att de inte fick sälja sina varor. Och så drar man med sig bröderna till teatern i Efesos. Och där får man möta sekreteraren, står det. Han kanske var någon kommunfullmäktiges ordförande, jag vet inte vad. Och han säger till folket, lugna er, säger han. De här bröderna har inte skändat vårt tempel. Och de har inte smädat vår gudinna Artemis. De hade inte sagt något negativt om detta. Han söker alltså en identifikation. De hade ju trots allt så mycket gemensamt en tro, va? De var ju halvvägs. Så låter han deras andliga erfarenhet bli utgångspunkten när han berättar om den Gud de ännu inte kände till. Har vi en bild till där, Torben? Och här har vi det här med förklaring igen då. Han förklarar vem Gud är. Han är inte okänd. Gud har uppenbarat sig. I en allmän uppenbarelse. I en särskild uppenbarelse. Han bor inte i tempel. Han behöver inget ifrån oss. Och han är inte långt borta från någon av oss. Det fick ju epikurerna något att tänka på, eller hur? Som trodde att judarna var långt, långt borta. Och Gud är inte ett resultat av vår föreställningsförmåga. Summa summarum. Därför behöver ingen längre resa ett altare åt en okänd Gud. Nu ska vi avrunda det här. Vi får ständigt höra att Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Och det är ju dystert. Och denna avkristning har ju många orsaker, och det har ju inte skett över en natt. Och i vår kultur framställs ofta religionen som en föråldrad kvarleva på många ställen, särskilt inom utbildningsväsendet. Där finns en man som heter Stefan Gustafsson. Han är vårt lands kanske största apologet. Han är generalsekreterare för Evangeliska alliansen. Kommer han inom hörhåll så ta tillfället. Jag har hört honom i några tillfällen. Han har under många, många års tid rest runt på våra högskolor och universitet och talat om kristen tro. Och då upptäcker han något skrämmande. Att när ungdomar kommer från mindre sammanhang, trygga församlingar, när man kommer upp i denna akademiska miljö där allt ifrågasätts, så blir många avplockade den kristna tron. Och därför borde vi bedja mycket för våra ungdomar som lämnar tryggheten i Hållsby och Vetlanda och som kommer ut i den akademiska miljön. Men allt är ju inte hopplöst. Eller hur? Då skulle inte jag stått här idag. Allt har inte raderats ut. 400 000 svenskar ber bosbön varje dag. Läste jag förra veckan. Och jag tror att många fler svenskar har sitt privata altare med en otydlig inskription. Därför behöver man hjälp så att någon kan förklara. I kapitel 8 finns den underbara berättelsen om den etiopiska hovmannen. Han hade varit i Jerusalem och nu återvände han till sitt hemland. Men han är besviken. Han hade bara upplevt religionens utanpåverk. Men så får han möta Filippos. Och så får han förklara skriften för honom. Lyssna här. När en människa kommer till tro, när hon blir född på nytt, så är det fullkomligt den helige andes verk. Absolut. Men samtidigt är vi alla kallade att använda de gåvor och förmågor som Herren har gett oss för att vi kan försvara och förklara den kristna tron. Han säger själv i Kolosserbrevet så här: lägg alltid era ord väl och ge den sältan. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Ja, vad blev det för resultat i Aten? Ja, det blev en väldig reaktion på hans förkunnelse. Somliga avfärdar honom som en pratmakare. Andra gör sig lustiga över hans tal om uppståndelsen. Han får en betydligt större framgång i Korint, men det blir inget fiasko i Aten. Några kommer ju till tro, va? Däribland Dionysios, en medlem av Areopagen. Vad tror du, Stefan? Kommer du få träffa Dionysios en gång i himlen? Vad tror du? Ja, Då tror jag att han kan ge oss betydligt mer detaljer om den här underbara dagen då Paulus kom till Aten och Europa.